Hej och välkomna till ett extra insatt lille lördag. Nej, det är det inte. Nej, men med anledning av förra veckans podd så har jag Anita efter den risen vi har fått, eller risen och risen, vi har blivit uppmärksammade på att vi har varit naiva.
Absolut.
Och kanske pratat om äpplen medan andra har trott att vi har pratat om päron.
Exakt, och det är ju jättesvårt med sociala medier. Dels är det ett visuellt medie, men sen är en himla massa känslor som döljer sig bakom det här visuella. Mm. Och allting kanske inte syns i bild.
Nej.
Och vi har haft svårt att förstå vad som är vad, helt enkelt. Mm. Och uppenbarligen gjort fel. Och då är inte vi dummare än så att då vill ju vi lära oss av våra misstag. Så att då är det bara att göra om och göra rätt.
Precis. Sen kan jag kanske känna då att det här är andra gången på ganska kort tid som vi trampar i klaveret. Och att man kanske just som faktiskt kvinna, och kanske av anledning till att många kvinnor redan tänker att männen ser ner på oss. Så när kvinnor trampar i klaveret eller säger någonting ogenomtänkt så blir det väldigt, väldigt mycket hårdare dom.
Ja, och vi har ju märkt att både liksom, ja men nu senast exempel är ju så här, David Batra är en fantastisk komiker och programledare, och det han säger de första typ 10 minuterna i sitt så här, världens sämsta indier. Om jag som kvinna hade uttryckt samma sak i sociala medier, då hade ju jag blivit lynchad.
Mm.
Och det är en extrem ojämställdhet i debatt vad som sägs män och kvinnor emellan. Och jag upplever tyvärr att kvinnor är extremt snabba och hårda på att döma, och tonen är väldigt hård.
Mm. Nu är inte det vi ska prata om, men jag håller med dig. Tonen är hård, och om jag får be om någonting så är det faktiskt att så här, liksom mana till lite besinning alltså.
Ja, okay.
För att vi är faktiskt också människor. Om ni känner att ni har blivit trampade på, så kan vi också känna oss trampade på, och så stannar vi där.
Ja, ja. Och liksom, jag tycker bara så här, om du och jag skulle sitta på middag, mm, och vi inte skulle hålla med varandra om någonting, då skulle vi bara så här, agree to disagree, eller vad man ska säga. Och är det så att jag är dåligt påläst på någonting som jag sen vill diskutera, då skulle ju du på ett ganska fredligt sätt tillrättavisa mig och säga så här, nej men det är faktiskt inte så, för har du tänkt på det här och det här och det här. Jag tror jag fått 3 sådana kommentarer i det här.
Som har varit liksom lite peppande, upplysande.
Ja, och pedagogiska. Ja. Och, liksom, och man blir så här, jaha, gud vad bra, tack för tipset, läs på den här artikeln och så vidare. Men sen har det varit konkreta omskrivningar om vad faktiskt det som har sagts i podden. Och jag tycker det är tråkigt, och jag hoppas att den här podden också kan göra att man kanske går till källan och inte till en like eller till en likes åsikt eller sina egna känslor för att yttra någonting. Utan jag tycker faktiskt att så här, lyssna gärna på podden, man får jättegärna vara irriterad, men var konstruktiv. Men nu tycker jag att vi vänder blad och gör den här podden som en reträtt mot det som har skett.
Precis, men då måste vi också krypa till korset och kanske inte kasta oss in i såna här ämnen så här lätt som många tycker att vi har gjort.
Absolut.
Precis.
Men det är ju det vi försöker göra bot på nu.
Precis.
Men jag är övertygad om att det är ganska många där ute, med tanke på de DM jag har fått, som inte har koll på det här. Precis som jag inte hade. Och
absolut.
Jag har också blandat, som också har blandat ihop äppel och päron. Och jag såg Camilla Läckberg la upp något inlägg apropå det här, där hon inte heller kan skilja på äpplen och päron. Så det är inte en lätt grej att bara veta. Och det kanske är väldigt självklart för människor som redan är initierade och redan frälsta, så att säga.
Alltså, det blir såklart, ju, det blir så är det med allting.
Och Stina Wolter är ju jättebra språkrör för det här. Och det vill jag verkligen säga, att jag har aldrig klankat ner på henne som person. Och jag förstår verkligen att hon är viktig för så många människor.
Precis, men vi måste ju också så här, nämna saker vid dess rätta namn. Om man säger så här, Stina Wolter har ett konto där hon är lättklädd och dansar. Du brukar dansa, du har också klätt av dig. Så, att så här, det är ganska lika, så det är kanske därför också att man liksom kackar eget bo när man då kritiserar att någon annan gör det på kanske ett mer oretuscherat sätt. Kan du ta till dig den kritiken?
Absolut. Sen så är det väl bara, alltså jag kritiserade hennes konto objektivt utifrån att jag tycker att det finns andra kroppsaktivistiska konton som jag har förstått mig på mer. Stina kanske redan predikar för frälsta.
Precis som att du predikar för frälsta och jag för de som följer vårt konto som gillar oss. Så att så här, det är ju svårt, precis som att vi är våra känslor, vi är det, vi, liksom det, den verklighet vi lever i. Och du och jag är då såklart kanske framstår eller är på pappret mer normativa, lever ett mer normativt liv. Men samtidigt så är det så här, vem säger vad som är rätt och fel? Och det är det många av kroppsaktivisterna har påpekat också, att så här, vem bestämmer vad som är norm? Då bestämmer, bara bestämma att det inte finns någon norm.
Då är vi tillbaka på samma ruta ett som vi är från början. Så att så här, ingen äger egentligen frågan om vad som är en normativ kropp. Mm. Man skulle kunna se det som, utan att marginalisera såklart, som musik. Alltså det är ju inte bara en musikgenre som har rätt, som är den perfekta musikgenren, utan alla musikgenrer måste finnas. Men är det så att någon säger så här, men den här musikgenren är mycket bättre än det här, det kan man ju omöjligen veta. Alltså, det är ju upp till in the eye of the beholder. Mm. Jag tror att alla behöver finnas.
Jag tror att många har påstått att vi missade målet då när vi pratade om kroppsaktivism kontra ohälsa och fetma. Och det var kanske inte riktigt vår mening, men vår okunskap inom ämnet lyser ju då igenom, eftersom vi kunde inte så mycket som vi trodde, och det ber om ursäkt för. Och det är därför vi idag har här en fetmaforskare. Men samtidigt så är det så här, det handlar inte om, jag vill inte heller att det här på den ska handla om att vi har liksom, att vi vill fetmashima någon. Det har bara med att göra att vi har pratat om någonting som vi inte kan förstå oss på, och vi har inte haft tillräcklig kunskap. Nu har vi tagit hit människor som har tillräcklig kunskap, och så vi kan prata om de här och kanske nå målet och kontra äpplen och päron till en enda stor härlig äppelkorg.
Exakt. Vad är förnuft och vad är känsla? Vi försöker reda ut begreppen. Varsågoda.
Och välkomna, nu är väldigt många här inne i poddstudion. Jag säger välkommen till Erik Hemmingsson.
Tack så mycket.
Tack. Du är fetmaforskare på GIH.
Stämmer.
Ja. Välkommen också Mikaela Urbom. Tack. Du är artist och författare.
Ja, stämmer bra.
Du har skrivit en bok som heter Om jag bara vore lite smalare.
Yes.
Mm. Du anser också vara frisk från dina ätstörningar nu.
Absolut, 100%.
Mm. Och så har vi Chloe Lillo.
Yes.
Ja. Hej, du är PR- och mediestrateg och kroppsaktivist.
Yes.
Är det rätt? Och så har vi Sara Olsson, du är lärare och kroppspositiv förespråkare. Kan vi säga så?
Ja, det kan vi väl säga.
Mm. Ja, vi sitter här allihopa för att i de två senaste poddarna så har vi tagit upp frågor som har varit väldigt, väldigt känsliga, har vi märkt. Vi har fått väldigt mycket kritik och kanske inte riktigt förstått varför. Vi har insett att vi har varit naiva och att vi har brustit i kunskap. Men samtidigt så känner jag att det är som att jag har blivit fråntagen min egen högst personliga känsla över min kropp. För att andra som kanske är överviktiga har blivit så otroligt aggressiva. Be om ursäkt. Jag förstörde väl aldrig mig att gå till gymmet. Alltså, det har varit verkligen, verkligen hetskt. Och jag mår skitdåligt över det här. Men jag vill inte bli skrämd till tystnad. Sen kan man ju liksom uttala sig klantigt och det. Men det som händer här, att vi, det känns som att hela den här frågan är så infekterad. Jag börjar med att fråga dig, Sara. Du har ju varit väldigt schysst, tycker jag. Vi har pratat några gånger. Och jag har sagt att jag tycker man blir så hårt dömd när man är tjej. Och du sa att ja, men du har gett mig bra förklaringar. Skulle du vilja berätta lite om hur du uppfattar hela den här debatten?
Nej, alltså jag tror att detta har blivit en sån känslig fråga. Därför att kroppspositivitet handlar jättemycket om känslor. Det handlar ju om individer som utgår ifrån sitt liv och vad de har blivit utsatta för. Olika fördomar, olika bemötande. Man har liksom begränsat handlingsutrymme som tjock. Man har inte lika liksom rättigheter att röra sig ute i det offentliga. Och det handlar liksom om vad man upplever och sen också bemötande från till exempel vården som vi vet bemöter tjocka på ett annat sätt än hur man bemöter smala. Så därför tänker jag att det liksom blir, när man då kritiserar kroppspositivitetsrörelsen, som ändå, det kan man ju absolut göra. Men jag tänker att man, då får man liksom förstå också att då kritiserar man ju folks känslor. Och när man kritiserar folks känslor, då blir det ju så här att folk har väldigt illa vid sig. Och därför tänker jag att det liksom har blivit så här.
Ja, men vad menar du då? Är lösningen på det? Är det då att det är bara ni inom den här genren då som vet hur det känns, som kan uttala sig? Eller vad känner du är lösningen?
Ja, om jag hade lösningen. Jag har lite suttit här. Ja. Jag tänker att det är liksom... Alltså, man har rätt att kritisera, man har rätt att tycka allting från båda håll, känner jag. Ja. Man får också kanske räkna med att man får kritik när man uttalar sig okunnigt om någonting. Det var det jag liksom kände. Och därför jag skrev ju både till dig och till Anita på Instagram, och skrev att jag kände liksom att ni inte riktigt var insatta i det här ämnet. Och så länkade jag till en artikel som har liksom florerat på internet nu i några månader, som är skitbra, som verkligen förklarar liksom det här med hur vi stigmatiserar tjocka människor. Alltså sättet att prata om tjocka människor och hur det bidrar till hur man stigmatiserar överviktiga. Och att det i längden kommer ju aldrig leda till att folk blir smala, om det nu är det som är målet. Medan vi har liksom en annan diskussion där vi vet att smal inte är lika med hälsosam, alltså per automatik.
Nej, precis. Erik Hemmingsson, du är fetmaforskare, och anledningen till att jag och vi bad dig komma hit är att du har skrivit om just det här. Att just stigmatisering och hat och liksom att skälla på någon och ha förutfattade meningar, det leder ingenstans. Det blir bara tvärtom effekt. Kan inte du berätta lite om din tes?
Jo, nej, men det var väldigt bra svar som gavs här innan, och efter att ha jobbat mycket med överviktiga i sjukvården i snart 20 år, så alltså stigmatiseringen av överviktiga är betydligt värre än vad de flesta tror. Sjukvård, skola, fritids, alltså vi döms extremt hårt idag för hur vi ser ut. Och det kommer bara spä på den här skuld- och skamkänslan som många överviktiga bär på. Låg självkänsla och så vidare kommer leda in i en hel del andra galna beteenden. Inte minst det här med bantning och kroppsfixering och psykisk ohälsa som i förlängning. Och det kommer absolut inte lösa det här problemet överhuvudtaget. Och skuldbelägga individer är fullkomligt absurt dessutom när över hälften av Sveriges vuxna befolkning är överviktiga. Det är ingenting som så att säga orsakas på individnivå primärt, utan drivs av helt andra drivkrafter.
Som vilka då exempelvis?
Väldigt mycket sociala faktorer från vår uppväxt, men även ifrån alltså när vi är riktigt små, hur många fettceller vi bildar när vi är riktigt små, även under fosterperioden, och hur det sen interagerar med den här miljön vi har idag när det gäller skräpmat och utbudet av mat, där vi hela tiden lockas att göra dåliga beslut, och det är produkter som så att säga riktar in oss på vårt belöningssystem i hjärnan som är extremt svårt att stå emot, speciellt om man har den här mer komplicerade bilden ifrån barndomen.
Chloe.
Ja, jag skulle bara vilja så här förtydliga en sak som jag tror, eller som jag upplever kanske har blivit ett litet missförstånd. Kroppsaktivism har ingenting med vikt att göra, whatsoever. Det handlar inte om att vara överviktig, det handlar inte om att vara tjock, det handlar inte om att vara för smal. Och jag tror det är det som kanske har blivit lite liksom förvirringen här. För att välmående, må bra, vara stark, vara hälsosam, det har ju oftast i debatter med liksom ens vikt att göra. Så här, det kan mätas i det. Liksom, vilket du säger, övervikt. Ja, det finns ju alltså en vikt som kan liksom passeras, och då vill man klassificeras som överviktig, som till exempel jag. Men kroppsaktivism handlar ju bara om ens välmående. Så att det handlar inte om att människor vill, bara jag vill kunna väga så här, eller jag vill bli smal, eller jag är tjock och jag är stolt över det. Utan det handlar om så här, att jag i den kroppen jag är i ska få rätten att få vara lycklig, att få må bra. Och många har blivit provocerade över att stora kroppar har tagit i forumet inom mode, inom liksom lättkläddhet, genom offentliga rum. Och jag tror det är det som är problemet, att vi försöker jämföra två poler som inte går att jämföra. Så det andra handlar om det fysiska måendet, alltså vikt och liksom att vara hälsosam i liksom relation till vad man väger. Medan kroppsaktivist pratar ju om att ditt välmående, som hur stor eller hur liten eller hur du än ser ut, att det ska vara okej att få må bra i det stadiet. För det är det som folk pratar om, att i samhället så har vi fått ett ideal som vi ska leva efter. Men det handlar om när man inte lever inom det idealet, att man ändå ska få rätt att vara lycklig och vara bekväm med sig själv. Och det är det kroppsaktivism handlar om. Det handlar liksom inte om vikten. Förstår ni vad jag menar?
Ja, absolut. Men så det finns ingenting liksom kopplat till hälsa överhuvudtaget? Nej, utan det handlar om känslor.
Nej, men det är ditt välmående. Alltså det fysiska. Alltså, jag har ju, som många vet, jag har ju tagit liksom min kroppsaktivism i vardagen. Jag väljer till exempel aktivt att inte ha ett konto där jag väljer ut, liksom, att liksom, ja, men utlämna bilder på min kropp och det jag pratar om det, utan jag väljer att göra det mun till mun. Liksom. Men många som vet, känner mig i branschen vet att jag ofta tar det platsen i den debatten i person. Och att jag alltid advokerar för liksom, ja, men alla kroppar och mångfald och att det ska vara inkluderat. Men det folk glömmer är att vara kroppsaktivist, det handlar ju om att du, precis som du är, och då pratar vi inte om kroppen, utan liksom, absolut att kroppen är en del av oss, men att du är okej. Du får tycka du är snygg, du får må bra, du får gilla saker som att liksom, samhället inte har sagt att du får gilla. Och det inkluderar mycket att vara stor, att ha liksom, bristningar, att ha liksom, hängpatta, alltså alla de här grejer, framförallt för kvinnor som vi stigmatiseras kring. Men det är liksom ditt mående som kroppsaktivist pratar om. För du kan vara en liksom Serena Williams, athletic, och vara en kroppsaktivist. Du kan vara jag som är, väger 96 kilo och vara kroppsaktivist. För att det handlar inte om själva kroppen vi bär, utan det är liksom budskapet som vi vill bidra med. Och det är liksom, liksom self-love. Och det är liksom allt vad det handlar om.
Ja, då säger jag hej in till dig, Mikaela Urbom. Hej. Du har skrivit boken Om jag bara vore lite smalare.
Ja.
Kan du berätta lite om din väg till, vad ska jag säga, till ätstörningar? Vad föranledde det här?
Ja, alltså det finns ju så många olika komponenter. Och jag kan inte säga så här, oh, det här var 100% det som gjorde att jag blev sjuk. Men det, jag har funderat kring ganska många olika komponenter som fördes ihop. Liksom. Delvis så fick jag en identitetskris när jag slutade åka konståkning. För när jag gick i nian. Och jag hade gjort det här på en väldigt daglig basis. Väldigt många timmar om dagen i veckan. Och fick sen en tvarinfektion som gjorde att jag fick lägga ner. Och i det så tappade jag lite mig själv och vem jag var och sådär. Och träning hade alltid varit någonting som jag var väldigt, väldigt bekväm med. Så att jag liksom använde väl det för att må bra, men så gick det lite överstyr. Sen så är det så att jag personligen även har haft en ångestproblematik sen jag var typ 4 år. Min första ångestattack tror jag hade när jag var 4 år eller sådär. Så att det finns ju liksom, jag har kanske en skörhet för att utveckla den här typen av självskadebeteende. Så att det finns flera komponenter till varför jag hamnade där jag hamnade.
Jag bara tänker så här, så att vi inte hamnar nu så att äpplen och päron. Så här, kärnfrågan idag är väl varför det här är en så känslig fråga. Mm. När ju mer jag läser och hör andras röster, förstår att vi kanske alla står på samma sida.
Exakt, och jag tror det är det som är viktigt att inse. Att så här, när jag lyssnade på ert avsnitt och liksom kritiken och så, vilket jag har följt. Det är att ni pratade ju om, liksom, ni blandade ju liksom den fysiska kroppen i den här diskussionen. Och jag tror inte man kan blanda kroppsaktivism med det temat, för att de har ingenting med varandra att göra. Och när vi pratar om kroppsaktivister, och då som ni säger, det är mycket större människor. För att det är liksom de som behöver den här pushen att säga, jag får tycka jag är snygg eller jag får vara okej, för att vi lärde att det inte är klassificerat så snyggt. Och då handlar det om tolkningsföreträde. Och det är väl det som ni har fått kritik för.
Absolut. Samtidigt så blir det ju också jag försvarar verkligen inte vårt beteende, för jag förstår verkligen vad du säger, Chloe. Men det som blir problemet, tycker jag, många gånger i diskussionen, det är att om man inte har förstått det här tidigt, vilket jag är ganska säker på att väldigt många av våra lyssnare inte har, då ska man straffas för det.
Alltså, och det är någonting som jag tycker också att vi verkligen ska föra vidare diskussioner. För där tror jag diskussionen med att du upplever att efterhand att vi kanske är på samma sida. Och det är vi. Och jag tror det är det som är också lite problematiskt. Att vi inom den här rörelsen, framförallt vi kvinnor, att vi väljer, alltså jag tycker att man ska välja sina fighter annorlunda. Jag tycker inte att liksom vi ska kritisera varandra, att man ska straffas av okunskap. Sen kan jag förstå att vissa blir provocerade, blir frustrerade och vill säga sin åsikt. Men jag tycker det är viktigt att alla ska få lära sig i sin takt. Och sen så är ju ni i offentliga rummet, och jag kan tycka att er kritik liksom inte var befogad på en viss nivå. Samtidigt som jag tycker att det är viktigt att liksom ta ansvar och ta till sig, vilket jag faktiskt tycker ni gör nu. Så nej, jag tycker inte man ska liksom, det ska inte bli någon pajkastning, för det är inte konstruktivt.
Hur funkar det med kroppsaktivism? Du som kommer från, vad ska jag säga, nu handlar det inte om fysik, utan andra situationen då?
Ja, ja men precis. Jag har ju liksom haft anorexi då, så det är ju en annan sida. Så jag ja, jag kan ju bara prata för det och min liksom, historia så. För mig, när jag till exempel skrev den här boken, så jag var väldigt noga att bara skriva utifrån min historia, så som jag hade såg min resa. För att det är så otroligt olika var man kommer ifrån, speciellt i den sjukdomsproblematiken. Jag tycker att det finns en bild i media att det handlar ganska mycket om det här med utseendefixering och sociala medier, att det skulle vara den hela orsaken till att man blir anorektiker, vilket jag tycker är att se lite för lätt på sjukdomen, för den finns, det är väldigt mycket mer komplext än så. Sen kan det absolut vara en bidragande orsak, och i vissa fall kanske hela orsaken, det kan jag inte uttala mig om, men jag vet så otroligt många människor där det handlar om helt andra psykiska problematiker och även trauman och saker man har varit med om som gör att man vill göra det här självskadebeteendet. Och det är egentligen samma sak som om du tänker att du gör självskadebeteende åt andra hållet, det vill säga hetsäter eller vad det kan vara. Du straffar dig själv liksom. Jo, men det är precis som Erik sa, att man kan inte skuldbelägga åt något håll, oavsett om en person är överviktig eller underviktig, för att det handlar om en annan problematik som gör att du får de här beteendena, som gör att du beter dig på ett visst sätt för att skada dig själv. Och det kanske är ännu mer tydligt liksom hur vi stigmatiserar överviktiga personer, men även folk med en ätstörning, där det lätt blir att det är ett tjejproblem som har med kroppsfixering och utseendefixering att göra. Mm. Vilket inte är hela sanningen, tycker jag.
Nej, Erik, du som har forskat kring det här och även startat ett upprop med två andra forskare kring att vi måste ändå liksom uppmärksamma det. Annars har vi en stort hälsoproblem, vilket vi redan har. Det är väl det här jag vill såklart inte att vi ska fastna i det här med övervikten och fetma och hit och dit. Men du har också forskat kring det här, vad det är som orsakar det här. Det är genetiskt, och det handlar ju också mycket om psykisk ohälsa. Det kan vi ju inte låtsas om.
Nej, verkligen inte. Nej. Och, alltså, vi har haft alldeles för enkla förklaringsmodeller, och det är liksom springa mer och äta mindre som har hjälpt. Och det är ju bara en pytteliten del av det hela. Det finns en stor variation, alltså vissa utvecklar övervikt, precis som vi hörde här om anorexi, att väldigt olika vad det är som kan trigga det här. Och det har inte så mycket med vår livsstil att göra. Livsstil är väldigt viktigt för vår hälsa och vårt välmående. Och då tycker jag att vi måste börja, tycker jag, med den inre hälsan. Och att vi mår bra i själen, först och främst. För att annars så halkar vi in på de här galenskaperna. Åt bägge håll, så att säga. Så må bra i själen först, fokusera på livsstil och få balans. Därefter har vi alla som individer vettiga förutsättningar att hitta en konstruktiv lösning. Så det är den enda vägen att gå, som jag ser det.
Men jag tycker också det som vi återkommer till, även jag och min kompis kollega Sanne Lundell, när vi föreläser om medberoende och liknande, så är ju den här dopaminet som vi är ute efter. Och det spelar ingen roll om det handlar om mat, sex, shopping eller liknande. Missbrukar du något, så missbrukar du något för att du liksom dopaminnivån, du behöver högre och högre doser för att nå dit. Så att, det är väl samma sak som att många kan dricka mycket utan att vara alkoholister, och många kan äta mycket utan att vara liksom matmissbrukare. Så att, skulle du kunna försöka förklara lite det här äpplen och päron, liksom, vad är vad? Som till exempel du pratar om att mycket sker i barndomen, men många vågar inte ens prata med sina barn om fetma för att de tror att de ska stigmatisera, och det tror inte jag heller på. Jag menar, all forskning säger så här, så länge vi pratar om det så blir det liksom ingenting man ser i spegeln, men om någon annan berättar för en och ens föräldrar låtsas som att det regnar, som hela medborgarkulturen är, att man säger, jag har också vuxit upp i det, att ingen säger vad det är som gäller. Det är bara tystnad, mamma är ledsen, pappa är full. Men ingen säger, dagen efter ska allt vara som vanligt. Det funkar ju inte heller, det kan ju inte heller vara vägen. Och då känner jag det som har hänt nu, så känner jag så här. Det är ju nästan så att man blir skrämd till tystnad bara man tar upp ämnet. Och man kan inte liksom som poddare ha filkand i varenda ämne. Sen behöver man inte vara naiv. Och jag är faktiskt jätteglad för att det här hände. Jag känner mig liksom som en del av den här momenten. Men man måste ju också säga, inte låtsas om att den psykiska ohälsan eller ohälsan inte finns. Det blir också liksom fel väg att gå, att man bara ska tysta det.
Ja, verkligen. Så det har ju liksom varit en hög som har legat under vår kollektiva matta, kan man säga, som har gått och snubblat på då och då. Och det löser ju absolut ingenting, utan vi måste ju prata om det här och debattera, diskutera. Det är ju själva nyckeln till att komma vidare. I Sverige har vi ju en väldigt snäv åsiktstratt överhuvudtaget. så går du lite utanför den, då kommer du bli påhoppad. Det är ett ganska tråkigt debattklimat vi har i Sverige. Så är det inte alls i andra länder. Och vi behöver komma vidare från det här och liksom prata om vad det är som är reella problem. Och det kommer inte vara någon lätt diskussion. Och jag har inget monopol på sanningen heller, men alltså, om vi inte pratar om det, då har vi redan förlorat.
Men hur förenar man då de här två? Upplever ni samma sak, alltså Michaela och Chloe, utav kroppsaktivism? Betyder det samma saker för er?
Absolut inte, men du kan börja.
Nej, men jag har aldrig funderat riktigt kring ordet kroppsaktivism, om jag ska vara helt ärlig, utan jag har verkligen fokuserat på den problematiken som jag har haft vad det gäller ätstörningar och främst då anorexi, eftersom att det är det jag mest kan och det är det som jag har erfarenhet av. Sen så blir jag väl någon form av kroppsaktivist i alla fall, eller jag skulle bara vilja säga välmående aktivist, för jag vill att folk ska må bra. Och jag tycker, för min del så tycker jag att det återigen hela tiden kommer till vårt utseende och, precis som Chloe sa, våran vikt på vågen, att det är det som spelar roll hela tiden. Och oavsett om man ska försöka prata om det i ett positivt bemärkelse eller i att liksom kasta skit på varandra, så handlar det alltid om utseendet. Att det är så här, vi ska börja älska hur vi ser ut och vi ska börja tycka om det. Och jag har stått framför spegeln när jag var anorektiker och försökt tycka om mig själv och säga positiva affirmationer och allt vad tusan det är. Men det gick inte, för att jag mådde inte bra i mig själv. Så att jag ser det jag känner, och det jag känner är skit. Så jag ser skit i spegeln. Och jag kunde liksom inte börja tycka om mig själv förrän jag började fokusera på någonting annat än mitt utseende. För min del handlade det om vad min kropp kunde göra. Jag har alltid älskat att idrotta, så jag liksom kom tillbaka till att ja, men nu kan jag vara stark igen. Jag kan springa igen. Jag sitter inte i rullstol, vilket jag gjorde ett tag. Och det blev värdet för mig. Och till slut då så började jag ju till exempel älskar min kropp. Jag har alltid haft komplex för mina ben, men när jag insåg vad de kunde göra, att jag var jättebra på att hoppa till exempel i dansen och sådär, att jag var liksom snabb och spänstig och stark, då började jag tycka om hur de såg ut också, för jag hade ändrat mina ideal och min idealbild, vad som var viktigt liksom.
Alltså jag tror bara lite snabbt, jag tror att min, så här, min kroppsaktivistresa väldigt väldigt kort definierar lite så här det vi alla pratade om, att jag tror att kroppsaktivismrörelsen handlar om välmående. Det har ingenting med vikt att göra. Men eftersom att vikt alltid har varit stigmatiserat, även i vården men även i vardagen, speciellt för oss kvinnor, det är ingenting som liksom är nytt. Det visar bara på att när man väl behöver den här pushen att så här vara nöjd över hur man ser ut, då har det varit väldigt mycket många människor som bara, hej, jag har inte en normativ kropp, jag kommer att synas, jag kommer att ta plats, för att det är viktigt att veta att det är okej att se ut så här. Sen så är välmående kroppsfysiskt en helt annan grej. Så till exempel, jag har ju alltid varit överviktig, eller större del av mitt vuxna liv, och alltid advokerat för liksom, amen, body positivity och liksom, ja, men att alla ska få se ut som de vill, vara stolt över hur det ser ut. Och det var för att jag insåg att okej, men jag måste ha bra självkänsla innan jag kan ta mig an min fysiska kropp. För att precis som liksom du säger, det finns ju en anledning till varför man är överviktig. Sen finns det självfallet människor som har övervikt men har bättre liksom livsstil än många som är smala. Man kan liksom inte mäta det, det är väldigt individuellt. Men för mig, när jag kom till en punkt så bara, nej, men nu mår jag bra, nu har jag bra självkänsla, då gjorde jag en gastric bypass i januari och har sedan dess gått ner väldigt mycket vikt. Och det var för att jag kunde ta i tur med mitt välmående liksom fysiskt, för att jag hade kommit till en punkt där jag hade liksom blivit pushad av de här kontorna. Jag hade lärt mig att älska mig själv, mina brister, mina prioriteringar, precis som liksom Michaela liksom omprioriterades. Så här, vad är viktigt för mig? Jo, men nu är det viktigt att jag mår bra, jag är självsäker, men det är också viktigt att min kropp, jag kunde ta det nästa steget som du, Erik, nämnde tidigare. Nu kunde jag fokusera på liksom den liksom fysiska varelsen, men det är för att jag tog hand om mitt välmående. Och det är jättemycket tack vare kroppsaktivism, att så här, det är okej att se ut så här, det är okej att vara den jag är, det är okej att ha bristningar, det är okej att vara plus size. Och när jag blev okej med den kroppen jag levde i, då liksom blev mina prioriteringar helt annorlunda, för att jag kunde fokusera på okej, men vad vill jag göra med den här kroppen, och att den var fin precis som det var liksom.
Yeah. Det låter helt fantastiskt. Mm. men det finns också, tycker jag, någon så här förutfattad mening att bara för att man är så här norm och blond och så här lever på ett visst sätt, då har man heller inte rätt att må dåligt. Alltså, kvinnor och män, men särskilt kvinnor, har ju alla tider tampats med dålig självkänsla. Även liksom, läs om journalisten Bang som så här var upphöjt i skyarna. Hon, liksom, hon mår dåligt, hon har ätstörningar, hon liksom tampas med sin dåliga självförtroende och dålig självkänsla. Det är ju jag med, Anita. Jag vill bara inte att det ska liksom att det ska tas ifrån alla kvinnor, att vi alla, hur kan vi, liksom, hur kan vi tillsammans göra för att hjälpa varandra istället för att stjälpa varandra? Och jag tänker liksom,
det
för
handlar dig, om inte jämföra sina kamper utan att bara äga upp sin egen. Och jag tror att där är det liksom så här, ja, men alla pratar om PK och Sverige, så, men ibland tror jag det handlar om tolkningsföreträde. Och att så här, självklart kan man ju känna frustration om man lever under liksom, ja, men alla kan vara förtryckta eller känna liksom att saker är jobbiga, och det är ingen som ska ta ifrån det. Men när man jämför det med kontext där man kan lägga på flera lager av förtryck, då blir det ju indirekt att de som blir mer förtryckta känner sig så, okej, men varför jämför du oss när vi båda vet att min verklighet är värre än din, och ändå ska du sitta och yttra dig och lite så här, ja, men ni fattar, lite ilandsproblem.
Ja, men
det är inte okej att sen kritisera, det håller jag med om. Mm. Men jag tror att vissa människor har ju byggt upp en så stor frustration.
Absolut.
Att det blir väldigt lätt, liksom, att man blir kränkt helt enkelt.
Jag tycker att det finns också en så här problematik i det här som du säger, att så här, ja, men jag som är norm och jag är blond och jag lever på ett visst sätt och sådär, men samtidigt, det är också så här, det finns ingen som kan veta hur du mår och hur du utifrån hur du ser ut. För det där kände jag ganska mycket när jag hamnade i en träningsproblematik också, som jag fick utöver min anorexi. Att jag såg väldigt vältränad ut under en period, men min kropp mådde väldigt dåligt för att jag hade alldeles för låg fettprocent. Men bara för att man äter grodor och spenderar 6 timmar på gymmet, så tycker folk att man är en duktig, hälsosam person. Men jag höll faktiskt på att dö liksom. Så att det där är också, återigen, jag tycker att vi baserar våra åsikter om andra människor utifrån hur de ser ut, istället för att bara lyssna på deras historia.
Men däremot kan jag ju uppleva att ett forum eller format som Instagram eller Snapchat eller något, vad ska jag säga, bildmedie, som är väldigt, det blir lätt väldigt polariserat. Man lägger upp en bild och så säger man att man mår bra, eller så lägger man upp en bild och skriver man en text. Och då blir ju allting hela tiden, det är ju svårt att komma ifrån det här inre måendet när man hela tiden visualiserar det med ett yttre mående som syns i de här medierna. Och här blir det ju så här, men du ser ut som mycket bättre än hon, och du pissar på hon eller han och så vidare. Mm. Här kommer vi ju, det blir liksom, det slår ju runt sin egen axel. Erik, vad säger du om det här?
Ja, men det här jämförandet, och framförallt, ni har pratat flera av er här nu om just kvinnor, och det stämmer ju. Kvinnor döms ju mycket mer för sitt utseende än män, det är ett faktum. Och det speglar sig på diverse olika sätt, och det finns många horribla historier om det här. Men sociala medier och Instagram, man kan ju undra, vad har vi det för? Är det någonting som man ska låta sina barn hålla på med till exempel, och fastna i det här konstanta dömandet av det fysiska? Och det sker ju på bekostnad av inre faktorer oftast. Och då ger man ju väldigt konstiga signaler till barnen, inte minst. Men även vi vuxna har ju bevisligen svårt att hantera det här. Vi måste ju börja älska oss själva och tycka om oss själva. Det är ju nyckeln till att läka sig och må bra och hitta en balans. Men vi bombarderas ju hela tiden av att du duger inte, eller hon är mycket snyggare än vad du är, och så vidare. Och så, vi kan inte vinna den matchen.
Nej, och det här blir ju lite konstigt också, för att helt plötsligt så dök jag upp i så här Stina Wolters Insta-story med en bild på mig och gjorde ut mig som ett exempel för det ena och det andra liksom, som har inte med kroppsaktivism att göra. Och här bestämmer hon då att jag mår då bättre än henne, så då är det okej för henne att ta ner mig. Och det här blir ju väldigt problematiskt, säger jag, när det kommer liksom från kroppsaktivisten också. Jag förstår att hon kanske var arg och frustrerad och ville ta ut den grejen på mig. Men hur kan vi måla upp riktmärkena här inne på hur vi ska agera runt det här?
Ja, men vi måste ju vara lite snällare mot varandra, inte minst. Och jag fattar inte det här heller med det här konstanta dömandet av andra. Och det gäller i många olika sammanhang. Vi döms och vi dömer andra, men ofta så är det kanske för att man inte mår så bra själv som man behöver döma andra. Och det är också så viktigt då att liksom vi tar tag i det här och börjar i rätt ände. Börja inte med kroppen, utan börja med det inre, och då hittar vi vägen ut. Och jag tror faktiskt inte det finns någon annan väg att gå här.
Sen vill jag bara lyfta en snabb sak, för vi pratar om kvinnor och sådär ganska mycket, men jag vill ändå så här poängtera att det finns ett väldigt stort mörkertal av män som också lider utav ätstörningar, och framförallt inom den kanske träningskulturen som har utbrett sig med att man ska se ut på ett visst sätt och man ska vara rippad och hit och dit. Det finns väldigt många fall där det är väldigt många killar som mår dåligt, men färre killar söker hjälp. Så att bara så att man har lyft det, att det inte alls bara är en kvinnoproblematik. Utan
och
det
inte
finns,
allra minst i HBTQ-community också.
Precis. Ja, så att man, bara för att det kanske syns mest och kanske kvinnor vågar prata om det mer, så betyder det inte att det inte finns.
Det är verkligen sant. Och det är, apropå det här, tycker jag att ett relaterat ämne, det är det här med bekräftelse. att liksom få bekräftelse för någonting. Och man kan få bekräftelse idag för att man ser mejslad ut fysiskt. Mm. Och det är ju också någonting vi behöver komma ifrån. Men det är en enkel väg att gå. Att det här kan jag ha kontroll över. Det här kan jag styra över och få andras respekt för.
Men alla som jag känner lägger upp bild på om de har på sig något snyggt eller om de har gått ner i vikt eller vad de nu har gjort. Och hur ska man då respondera på det här? För om ingen säger någonting, vad händer då?
Alltså jag tror också det. Nu liksom kan inte jag prata för Stina Wolter och hon kan liksom inte representera hela vår rörelse. Hon har ju sina metoder och liksom jag respekterar det. Men jag tror att tanken, eller som, alltså min uppfattning var kroppsaktivism, alltså specifikt konton, vad de till för är ju för att ja, men motverka det du säger. Det är inte så här, hej jag vill bekräfta sig, utan hej, här är jag. Jag är inte på grund av, utan för att så mår jag bra. Och att man liksom försöker skala av de här stereotypiska, visuella, så att säga, lagren som vi lägger på, eller filtren vi lägger på i livet för att liksom bibehålla någon typ av så här bra i mitt liv. Sen så tycker jag liksom inte att man ska döma. Alla gör inte det på grund av samhället. Alla gör inte det på grund av att liksom passa in. Men precis som aktivistkonton väljer att aktivt lägga upp bilder som kanske liksom inte är normativa, så borde det också vara okej att bara vara... liksom basic, kan man
absolut, men samtidigt så läser jag kommentarerna på de feederna. Gud vad du är cool, vad snygg du är. Och återigen så liksom är det samma, man slår runt sin egen axel där med. Att så här, återigen är det bilden utstrålar som bedöms.
Men där kan jag också känna att för mig är det bara så här, tack för att du vågar sätta upp en bild där jag känner att så här, jag kan, så där ser min kropp ut. Tack, så fan.
Men, om vi ska liksom...
men jag skulle inte heller gå till någon som lägger upp en bikinibild och bara... du triggar mig. Mm. Men det är min personliga åsikt. Mm. Och där är så här, mitt tips är, blir du provocerad av andras content, fucking följ inte, ursäkta nu svor jag. Mm. Och det är väl ändå vi kan göra, att så här, vi kan liksom omge dig kring det som får dig att må bra. Mår du bra på insidan, kommer det speglas i ditt yttre, och då kommer liksom det leda till att du mår bra. Är det som tjock, är det som smal, är det som whatever, det är upp till dig. Men jag tycker inte man ska liksom pajkasta, men jag tycker att man ska läsa på.
Men jag tänker det här med, om vi nu ska säga koka ner allting till någon liten soppa eller pudens kärna, så tycker jag det som jag också har fått skicka till mig mycket är så här, det är två olika diskussioner. Alla liksom i debatter och paneler och så vill alla hela tiden ta fettman och liksom ta det liksom till någon hälsa eller ohälsa. Liksom att det är något eget som man är så här, ja, det är det man har gjort det själv. Det är ungefär som man säger till en alkoholist, så som jag också gjort till min ex-pojkvän. Men gud, hur kan du välja det där före mig? Här sitter jag och barnen och vi är så underbara. Så här, ja, det är min hjärna som säger det. Så jag kan älska dig mer än livet, men så här, jag är en missbrukare.
Var men kan man vara tjock och inte vara missbrukare?
Ja, det är ju det som är diskussionen.
Men det är återigen, kroppsaktivism har ingenting med vikt att göra. Det har bara blivit att många som är större väljer att ta den kampen för att vi obviously inte representerar det.
Precis.
Det är därför jag gör det.
Men kroppsaktivism är ju som du säger, det handlar ju inte bara om att man är överviktig.
Det handlar inte alls.
Nej,
det handlar inte bara överviktiga människor som är kroppsaktivister. Michaela är det, du är det, mammor är det, liksom folk som har varit i krig är det. Alltså människor som inte har den stereotypiska, och jag menar, människor som har den normativa kroppen kan också vara kroppsaktivister. För det handlar om ditt välmående, det handlar inte om ditt utseende i vikt liksom.
Men man måste också kunna komma med så här olika idéer, precis som Lisa Magnusson har gjort i DN eller Politism, att så här, ja, till exempel de som då pratade om att det här kroppshetsprogrammet med skäringen kanske inte liksom nådde målet, tyckte de, utan man istället befäste att vi alltid ska liksom tänka att kvinnan eller mannen kanske är en kropp. Och att liksom vi hela tiden måste anpassa oss efter det. Och då sa jag på slutet av podden, så kanske ska göra som Lisa säger, att vi alla klär på oss ett tag, så slipper vi jämföra oss med varandra. Och det är så här, ingen totalare sanning. Så här, gud, ska vi alla klä på oss? Vi ska ingen se varandra här. Men förstår du vad jag menar?
Du menar bara att man ska avstigmatisera kroppen,
precis,
genom att inte visa,
precis,
sig. Och det kan jag ju dock förstå att folk tolkar på ett annorlunda sätt. För återigen så har ni valt att ta in diskussionen kroppsaktivism, som egentligen är välmående, och kroppen.
Precis.
Och det är det som jag tror, jag tycker är skönt att vi har klargjort här.
Äpplon och päron.
Det går inte, för att om du ska prata om kroppsaktivism och sen börja prata ta upp övervikt, då blir det direkt en helt annan diskussion. För att vill ni prata med mig om så här, hur nådde du ditt välmående, hur mår du, hur kommer det sig att du bekrämmer din kropp, och nu råkar jag vara överviktig. Men då kan det vara intressant, så okej, men inte trots att du är tjock, varför var det bra? Eller så här, vad fick dig att börja må bra? För varför skulle inte alla vilja må bra? Det var inte bara för att jag är tjock som att jag har knepen hur en tjock person kan bli lycklig liksom.
Du har jobbat med den här forskningen i 20 år. 20 år. Nu när vi ändå pratar om det bakomliggande faktorer, kan du se någonting som är väldigt tydligt, den psykiska ohälsan, omgivningen, så här, vad är liksom, vad är kärnan, vad ska vi alla tänka på, vi som går omkring där ute som individer och ska försöka älska varandra och peppa varandra och inte fastna i en jävla normskit. Säg något klokt.
Ja, men alltså, vi måste ju förstå att vissa har ju enkelt att gå upp i vikt, andra har betydligt svårare. Och det har med massor med saker att göra, genetik, uppväxtfaktorer, sociala faktorer, familjedynamik, inte minst stress, hur vi fungerar fysiologiskt och psykiskt. Och vi måste acceptera det. Vi kan inte gå omkring och döma andra. Det har inte så mycket med livsstil att göra som många tror. Tvärtom, många överviktiga är ganska duktiga på att röra på sig och äta bra och vice versa. Många smala struntar i det helt och hållet. Så vi måste bredda våra perspektiv. Vi måste få större förståelse för vad som ligger bakom det här och hitta en mycket mer konstruktiv väg framåt. Men att hålla på och bråka så här, det kommer absolut inte leda någon vart. Jag hoppas att många individer förstår det, och det känns faktiskt, jag är väldigt positiv här, som att många har ändå kommit till den här insikten, och då kan vi börja komma någon vart på riktigt.
Jag tänker också att man måste någonstans börja så här, jobba med sig själv, för att det är bara så du kan förändra din bild om dig själv och så också din bild om andra människor. För jag kan känna att jag idag, när jag känner mig trygg i mig själv och jag känner att jag mår bra både psykiskt, fysiskt, oavsett vad, så känner jag att jag också har en helt annan bild av andra människor. Och jag är också mycket mer accepterande kring andra människor. Jag bryr mig mindre om ideal för att jag vet vad jag själv står för. Och jag tror att någonstans det är det viktiga, att vi jobbar med oss själva. Sen kommer vi alla alltid ha olika åsikter. Vi kommer aldrig kunna koka ner det till något så här har vi rätt svar. För det finns inga rätta svar i den här frågan. Men jag tror att vi kanske måste vara mer öppna, och vi måste också börja se lite mer till oss själva. Så här, vad mår jag bra av? Mår jag inte bra av att följa ett sånt här konto? Gör inte det då. Mår jag bra av det? Gör det. Alltså det handlar lite om så här, att man måste ta eget ansvar i sitt eget välmående, tänker jag.
Ja.
Chloe?
Ja, att bara helt enkelt separera de två. För snälla, det är liksom inte samma sak. Jag tror att det viktigaste är liksom från en kroppsaktivist liksom perspektiv eller vad det nu är. Att liksom, det spelar ingen roll hur du ser ut eller oavsett liksom vad du står på vågen. Utan det handlar om så här, hur mår du? Och hur kan du använda liksom metoder och verktyg för att stärka din självkänsla? Och oavsett om du inte liksom faller i ett fack som kanske är normativt. Att, så här, att det är okej att tycka om dig själv. Det är okej att vara bekväm. Det är okej att känna sig sexy. Alla de grejerna. Och inte liksom pugga grund av, utan för att du är du. Och det är liksom det som är viktigast, tror jag, att så här, hur liksom jobbar vi på vår självkänsla, och hur kan vi alla liksom hjälpas åt till att skapa en liksom ett bättre samhälle genom liksom bättre psykisk liksom mående för alla människor. Alltså jag tror det handlar också om att så här, man ska inte vara rädd för att inte veta saker. Jag tror att det är någonting som så här, vi som vetande, eller vi som kanske har mer kunskap inom en viss fråga. Dels för att man kanske har egen erfarenhet, man är mer kompetent, man kanske jobbar med det. Man kanske liksom har tolkningsföreträde i frågan. Men jag tror det är också viktigt att inte utesluta de som inte vet. Utan liksom man ska vara mottaglig till att så här, okej, jag visste inte det här, nu vill jag ta reda på. Men jag kan liksom också förstå att det blir också så här en viss... Det, men ni vet, som med killar. Ja, med killar. Killar är så. Det kan vara lite samma sak för oss i kroppsaktiviströrelsen, att liksom folk gör misstag som visar, men vad fan, jag förstår att du kanske inte visste det här, men kom igen nu har det gått lite.
Det finns ju en hemmablindhet hos båda läger. Alltså,
och det är det jag menar, det finns ju alltid, det är liksom verkligen situation till situation, så jag kan ju förstå er frustration att säga, hej, vi kommer från en givet ställe där vi bara utgick från vår utgångspunkt, och nu har det visat sig att vi formulerar oss fel, eller vissa blir kränkta, och precis som du säger, även om intentionerna inte är att säga, hej, jag vill säga någonting som du tar illa upp vid, så betyder det inte att dina känslor inte är verkliga för det. Och där tycker jag det är bra att ni tog ansvar och sa, men om det är någonting som vi har sagt, även om vi kanske inte uppfattade det när det kom ur vår mun eller vår formulering, att det skulle skapa någon typ av misskänsla hos den andra personen, att ni ändå tar ansvar för det och äger inte skap och att säga, okej, men vad är det som händer? Och jag tror bara efter den här diskussionen att det man kan lära sig utav den här erfarenheten, för det är viktigt, så man kan gå vidare sen, det är att man liksom inte är rädd för att diskutera saker. Jag tycker det är viktigt. Det är så vi lär oss. Det är så vi människor får kunskap. Livets hårda skola, som man brukar säga. Och att man liksom... Jag kan förstå att det var jobbigt att behöva vara den som ständigt informerar stå där med pekfinger för att man ska liksom, varför kan bara inte alla vara vettiga personer och lära sig allting om allt? Men så är det inte i verkligheten, utan det är liksom, alla lär sig olika takter, alla i vissa kontext. Men jag tycker att det är viktigt att vi ska inte ska vara rädda för att diskutera, vi ska inte vara rädda för att säga fel, och vi är definitivt inte ska vara rädda för att ta åt oss och liksom förändra och lära oss.
Mm. Tusen tack för att ni kom, och jag känner mig oerhört mycket mer förkovrad och insiktsfull efter detta.
Och jag har börjat följa en massa konton som jag tycker är så spännande. Jag tycker att det här känns bra, och du kommer ut med en bok snart.
Ja.
Den heter
Slutbantat.
Det är klart den heter. Den kommer ut i mellandagarna.
Ja, på och Bonnier Fakta. Mm. Och tar upp en hel del av det som vi har diskuterat idag.
Och man kan även köpa din bok.
Det kan man göra, absolut. På Adlibris eller Akademibokhandeln.
Ja. Och den heter Om jag bara vore lite smalare, av då Mikaela Urbom. Ja. Tack Chloe, tack Erik, varsågod. Tack Anita. Tack till mig själv. Jag är ganska omtumlad och nu är det bara att gå vidare med flaggan i topp. Ha det så bra där ute. Och som sagt, hoppas ni har lärt er någonting. Och hör gärna av er. Skriv på våra feeder. Hör av er till de här tjejerna eller till Erik. Nu fortsätter diskussionen. Den har precis bara börjat.